Hej Per-Olof.
Hej.
För oss som inte vet, vad är radioscouting?
Radioscouting är en del av scouting där vi nyttjar i första hand amatörradio för att kommunicera med varandra. Men här på läget har vi ett antal radioscout-aktiviteter som våra deltagare får prova på. Vi har en station där man får prova att använda en telegrafinyckel. Tanken är att man ska få en insikt lite grann hur morsealfabetet fungerar och lära sig att sända sitt namn via telegrafinyckel. I ett annat fält har vi handstationer, PMR-radioapparater, så att man kan prata med varandra. Och då har vi en uppgift på ängen gentemot våra fält här, där man då helt enkelt ska leda sin kompis i en hinderbana. Den som blir ledd har då en radio att lyssna på och en bindel för ögonen, så ska man då kommunicera mellan varandra. Och det här är ju tänkt att ha som aktivitet så att man inte är rädd att prata i radion. För nästa steg är naturligtvis att scouten ska komma in till någon av våra postboxstationer och prata med radioamatörer eller scouter som vi får kontakt med någon annanstans i världen. Sen har vi även något som vi kallar kitbuilding. Det är en liten elektronikbyggsats som scouterna får lov att bygga upp. Och på det här lägret så är det en batteritestare men även en lysblåd blinkfunktion. Och tanken är att vi ska se de här blinkandes över lägenrådet här. Vi har även det som kallas rävjakt eller radiofelorientering som är det riktiga namnet. Det finns en grund radiosändare på området och med hjälp av failutrustning ska man leta ut den här dolda sändaren. Och har man tagit del av tre av våra aktiviteter så får deltagarna ett radioscoutmärke som har tagit fram speciellt för det här lägret. Och vi har då ett antal stationer för att prata med dels lokalt här i södra Sverige. Det kallas för 2-meters FN-bandet där vi har kanske en räckvidd 20 mil runt omkring. Fördelen med det sättet att prata är att då hör man väldigt tydligt, för det är precis som rundradio och FM. Man hör klart och tydligt mot stationen. Vill man sedan komma lite längre, då får man använda kortvågsbandet. Där finns vi på amatörradiobandet 80 meter, första hand Sverigekontakter. Då kör vi via FSB och då låter lite kalianka, man hamnar snett i frekvens. Så där får scouten sitta en stund och vänja örat till att uppfatta signalerna. Sen ska vi lite längre bort, då är det de högre kortvågsbanden och framförallt 14 MHz amatörradiobandet 20 meter. Jag tittade snabbt i loggen innan jag gick in och konstaterade att jag kört Hawaii och Japan tror det var som längst, även ner mot sydpolen faktiskt. Väldigt, väldigt stor vad vi kallar pile-up. Det här är en speciell amatörradiosignal vi kör på, det har jag inte sagt ännu. Andra signalen vi använder är SJ22S. Sigurd Johan 2A2 Sigurd, eller om vi då vill läsa ut det står för Scout Jamboree, och som du sa inledningsvis är det nummer 22 i Sverige. Detta var en specialsignal vi ansökte om, för vi tyckte det var en passande signal för en sån här stor event. Och det är naturligtvis så att radioamatörer världen över vill köra såna här specialsignaler, så fort de hör oss på frekvenserna så är det väldigt många som ropar och vill ha kört oss. Och då blir det vi kallar för pile-up. Det är många som är på kö och vill ha kontakt med oss. Och det är jätteroligt.
Du är både scout och radioamatör. Har du varit det länge?
Jag började från scout när jag var själv i scoutåldern. Och sen kom jag faktiskt från det några år innan jag kom tillbaka som scoutledare. Och jag blev radioamatör när jag var 18 år. Och insåg inte direkt kopplingen mellan att vara radioamatör och scout. Att det fanns någonting däremellan. Inte förrän en amatörradiokompis ringde mig och sa att vi behöver hjälp under Jotan. Och jag visste knappt vad Jotan var, jag visste knappt vad radioscouting var. Men jag tog mina radioapparater och åkte över och sen dess är jag fast i radioscouting. Och Jotan är en annan stor event för oss radioscouter. Det är tredje helgen i oktober som radioscouter världen över samlas i ett stort läger via luften. Jamboree on the air. Varje kår har sitt sin lilla hike, sitt lilla läger. Men vi knyts samman genom etervågorna för vi kommunicerar med varandra. Och detta är en aktivitet som har pågått i över 50 år. På modern tid så har det kommit en variant på Jotan som kallas Joti. Det är Jamboree on the Internet. Där internet istället är bäran av kommunikationen. Så det är en helg då scouter världen över kommunicerar med varandra. Så Det var så jag kom i kontakt med radioscouting och ja, där ser jag fast. Vi är ett gott gäng här på lägret. Vi är runt 40 stycken radioscouter. Ungefär hälften svenska, ungefär hälften utländska som ska se till att våra scouter får ett jättetrivligt projekt här under lägertiden.
Är radioscouting lika stort utomlands?
Det är väl lite olika fokusområden på det. Vissa länder så är rävjaktbiten den som är den stora biten och andra länder så är den med kittvilling väldigt populärt. Mycket beror ju på vad ledarna är intresserade av naturligtvis och vad man har för möjlighet att sätta upp utrustning. Men när det gäller svenska läger, lite större läger, så är det så att det brukar alltid finnas med en amatörorganisation. Och det är ju sedan också lägre förlust utåt. Vi har mycket aktiviteter på läger som vänder sig mot scouterna. Även radioscoutaktiviteter på lägret. Men en stor del är ju också att vara lägesröst utåt. Att tala om för omvärlden att vi har ett stort läger som nu då världscouten bryr in i Sverige. Och det märker vi också så fort vi kommer ut på forskningsbanan så är det många som vill ha kontakt med oss. Då visar det sig också att många personer man pratar med är gamla scouter. Det är jättetrevligt. Trots att det regnar så har vi jättetrevligt.
Vilket är ditt nummer som radioamatör, ditt eget?
Min anropssignal är SM6. SMI, eller som vi säger med bokstaverat på svenska, Sigurd Martin, Sigurd Martin Yngve. Den är uppbyggd på det sättet att de första bokstäverna talar om att jag befinner mig i Sverige. Sexan talar om att jag normalt bor på västkusten, jag bor strax utanför Göteborg. Och de tre sista är tilldelade som lösnummer. Det innebär att den här kombinationen SM6, SMI, finns det bara en hela världen och... När de hör den via radion så vet de att det är en svensk och att han kommer från Västsverige.
Nu har ju lägret precis börjat, men möter du intresse hos ungdomar? Ungdomar idag är ju inte så vana vid radio som man kanske var för.
Ja, jag skulle nog säga så här att dagens ungdomar är väldigt intresserade av teknik. Och radio är ju en teknik, men man märker naturligtvis precis du antyder att... Datorer är kanske det som dagens ungdomar sitter och använder och inte som för 30-40 år sedan att man satt på en kortvågsstation och lyssnade på DX rundradio. Vi märkte det här igår. Igår var ju dagen då alla deltagare anlände till Rinkabyfältet här. Vi hade ju vårt tält öppet och vi satt och körde radio och det var ju ett av de tälten som det var tänt på kvällen. Och det var många personer som kom fram och in och fråga vad gör man här och vad kan man göra här under lägret. Och då får vi förklara våra aktiviteter vi skulle ha. Och jag tycker att vi såg ett stort intresse och jag tror att vi kommer att ha fullt aktiviteter under lägerveckan. För radio är inte någonting som är utförslut utan jag tror att det finns ett stort intresse för radio och radioscouting.
Om man skulle säga så här, vad har radio som inte datorer har?
Framförallt enkelheten. Vi har en station här som vi driver på batteri. Och batterierna laddas med solceller. Så vi är inte beroende av varken koppling till internet eller koppling till ett 220-tal för att kunna fungera. Utan med batteriet som laddas av solen kan man kommunicera med hela världen. Det är sånt som man lätt kan glömma kanske när man befinner sig i dagens samhälle där man har tillgång till... datakommunikation via telefonen, mobiltelefonen och allt är uppkopplad. Att när systemen väl havererar så är man ganska utlämnad. Men radio har ju den fördelen att så länge du har tillgång till, i det här fallet 12 volt, du kan räkna med ett bilbatteri och en antenn så kan du faktiskt kommunicera. Och det är också något som radioamatörer numera för fram som ett argument att ha det som säkerhetssamband. Är det så att det händer en olycka att vi får strömavbrott i en stor del av Sverige så faller ju all vår fina kommunikation. Det går några timmar innan reservkraften går ner. Men sen är det ju så att dagens teknik är beroende av el.
Berätta lite om det svenska jamborilägret. Är det någonting som gör det unikt?
Det som var unikt när man sökte att få världsjamboree för Sverige det var det här att något som kallas för camping camp. I en cirkel runt Rinkabyfält, 2 timmar bort, inom den cirkeln har vi 80 stycken små läger som kallas camping camp. Där det är nordiska scoutpatruller som arrangerar ett läger. Där våra utländska lägerdeltagare får åka ut och prova på hur ett riktigt nordiskt scoutläger går till. Det är ju så att vi glömmer ofta att vi har en väldigt fin vacker natur i Sverige. Vi tar den för givet på något sätt. Och kommer man ner i Europa till exempel så är det ju helt andra möjligheter att komma ut i i den fria naturen. Så det här var en av de saker man lyfte fram, den svenska naturen och möjligheten att åka ut på de här smålägren. Så 80 stycken småläger, alltifrån 100 personer till 400 personer. 2/3 av lägerdeltagarna har möjlighet att åka ut på campingcamp. Att inte alla får åka ut, det beror på att man hade behövt ytterligare läger för att helt enkelt finna med. Utan den här 1/3 som inte åker på campingcamp, som åker på något som kallas hiking camp. Då åker man ut och går i våra vackra svenska vandringsleder som finns här inom en timme från Rinkabyfält. Alla scouter ska ha möjlighet att komma ut och se den svenska naturen och inte bara fältet där vi befinner oss. Här finns jättemycket skog runt omkring, så det är ju också en fin vy av den svenska naturen. Men ett litet svenskt scoutläger eller en vandring i vår svenska fina natur, det är det som var en av de här dragplåsterna för att få världsstatsjamboreen, tror jag.
Jag tackar dig så hjärtligt, Per-Olof Hansson, för att du har berättat om lägret och satt in oss i radioscoutingens värld.